Ni kan slå upp Efesiebrevets andra kapitel. Efesiebrevets andra kapitel. Så ska jag läsa Efesiebrevet 2 med början i vers 11. Det är på sidan 1741 i de lånade biblarna. Efesiebrevet 2, vers 11. Så läser jag resten av kapitlet där, från 11 till 22. Men predikan kommer att utgå ifrån verserna 11 och 12 i Efesiebrevet 2. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Så lyder Herrens ord. Ja, idag går vi alltså in i ett nytt stycke i Efesiebrevets andra kapitel. Ni minns att det första kapitlet bestod av två delar. Först lägger ju Paulus ut en oerhörd bild, en magnifik bild av hur Gud har planerat hela frälsningshistorien från innan världens grund blev lagd. Och han går igenom höga teologiska koncept om hur vi blir frälsta. Och sen i den andra delen av kapitlet så ber han att de som hör brevet läsas, de som hör brevet förkunnas, ska få förstå allt detta stora som Paulus talar om. Han ber att deras hjärtans ögon ska få ljus så att de kan förstå vilket hopp han har kallat dem till. Och hur oerhört stor hans makt är i dem som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Paulus säger så. Han staplar liksom superlativ på superlativ. Så stor är Guds makt. Vi ber att du ska få se, att ni ska få se det. Och sen börjar han ge exempel på hur Guds väldiga makt tar sig i uttryck. Den var verksam till exempel när Gud uppväckte Kristus från de döda. Och när Gud upphöjde Kristus, satte honom att regera i himlen. Satte honom att vara huvud över församlingen som är hans kropp. Och sen kommer Paulus in i det andra kapitlet som också det är uppdelat i två delar. Först får vi se hur Guds väldiga kraft var verksam när han gjorde oss levande. Vi var andligt döda, men på grund av sin stora kärlek gjorde Gud oss levande tillsammans med Kristus. Genom tron på Kristus förenas vi med honom och får dela Kristi eviga liv inför Fadern. Och vi blir älskade med samma kärlek som fadern älskar sin enfödde son. Det är ofattbart. Och Paulus betonar gång på gång att detta är något som helt och hållet sker på Guds initiativ. Genom Guds kraft. Och inte på intet sätt genom någonting som vi har åstadkommit. Vi var ju döda. Det finns inte mycket man kan göra när man är död. Allt det goda vi har vi fått genom Guds nåd. Bara genom Guds nåd. Okej, allt det här har vi tittat på i detalj i, jag tror, 19 predikningar. Och nu kommer vi in i det andra kapitlets andra del. Där Paulus fortsätter att visa hur Guds väldiga kraft har varit verksam i oss som tror. Men nu handlar det inte så mycket om oss som individer, utan mycket mer om oss som gemenskap, som kropp, vi som församling. Han talar om att församlingens enhet är ett resultat av Guds ingripande. Hur människor som tidigare hatade varandra, föraktade varandra, inte ens ville att en andras skugga skulle falla på mig, nu har blivit försonade. Och de har blivit gjorda i Kristus till en enda ny människa. Fiendskapen är dödad, utplånad. Och de lever tillsammans i en enhet som beskrivs i termer av att de lever i enheten av en kropp. Eller som medlemmar i en familj. Eller som stenar i en byggnad. Det är någonting fantastiskt som har hänt. Och det här med församlingens enhet är förstås någonting som betonas starkt i Nya Testamentet. Vi har, naturligtvis, vi har Jesus som ber, Johannes evangeliets 17 kapitel. Tre gånger ber han att hans efterföljare ska vara ett och fullkomligt förenade, säger han i den 23 versen. Och i breven i Nya Testamentet så återkommer uppmaningen till de kristna gång på gång att vaka över enheten. De kristna ska underordna sig varandra. De ska vara goda och barmhärtiga mot varandra. De ska överträffa varandra i ömsesidig aktning. De ska inte klaga på varandra. Det står så. Klaga inte på varandra, Jakob 5:9. De ska sätta andra högre än sig själva, Filipperbrevet 2:3. De ska använda sina ord till välsignelse och inte till förtal. De ska inte bli till anstöt för varandra. De ska undvika, hör här, Efesierbrevet 5:4 säger, undvik tvetydiga skämt och oförnuftiga ord till varandra. Ni hör hur varsamma de ska vara med varandra. Och det här är naturligtvis Bibelns bud till oss också här idag. Det är för att vi måste vaka över enheten. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Där har vi det. Och dessutom finns mängder av uppmaningar till församlingarna att vaka över vad som undervisades. Ni vet ordet heretiker, som ibland översätts till villolärare. Det är ett grekiskt ord, heretiker. Det måste förstås mot bakgrunden av församlingens enhet. Det är för att heretiker betyder splittrare. Det är någon som arbetar mot församlingens enhet. Det kan innebära att man undervisar någonting som skapar förvirring i församlingen. Och någonting som tar församlingen bort ifrån den grund som är lagd av apostlarna och profeterna. Men det kan också innebära att man går runt och sprider misstänksamhet och misstro mot varandra istället för att bygga upp och vara till välsignelse för varandra. Att orsaka splittring i Guds församling, det återkommer. Det är någonting mycket allvarligt. Det är att arbeta i djävulens tjänst. Ni vet djävul, det grekiska ordet diabolos, det betyder splittrare eller åklagare. Titusbrevet 3:10 säger att en splittrare ska man varna två gånger och sen visa bort från församlingen därför att han har dömt sig själv. Så Paulus rör sig här i Efesierbrevet från den ena stora frågan till den andra stora frågan. Och här i verserna 11-18 så får vi ännu en sån här före- och efterbild, precis som vi fick i verserna 1-10. Men den här gången så handlar det om församlingen. Och idag ska vi titta på den här förebilden. Alltså hur det såg ut innan Gud med sin väldiga kraft formade församlingen till en kropp. Och jag delar upp predikan här i tre punkter. Först ska vi titta på vers 11. Och vi ska försöka förstå någonting av det här stora föraktet som fanns mellan judar och hedningar. Och vi ska också försöka förstå någonting om vad det har med oss att göra. Och sen, för andra, ska vi titta på hedningarnas andliga främlingskap. Och försöka att känna lite grann på den här hopplösheten som beskrivs i vers 12. Och sen ska vi kika in lite i den 13:e versen. Vi måste göra det. Och se hur Kristi kors gör slut på allt högmod. Okej, där har vi det. Punkt nummer 1. Paulus säger: kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna. Med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. Ja, som sagt. Om jag har sagt det i alla fall. Under Jesu tid så präglades relationen mellan judar och hedningar av ett ömsesidigt och genuint hjärtligt förakt. Från början så hade Gud utvalt Israel till att vara sin dyrbara egendom inför alla andra folk. Till att vara ett rike av präster och till att vara ett heligt folk. Och vi har jättemånga bibelord. Till exempel i profeten Amos bok så säger Gud till Israel: er, endast er har jag känt som mitt folk framför jordens alla släkter. Israel var alldeles speciella. Och låt oss lägga märke till varför Gud har utvalt Israel. För att de skulle vara ett rike av präster. De skulle göra tjänst för alla de andra folken. De skulle förkunna för alla andra folk vem Gud är. Gud utvalde inte Israel för att vara liksom en hink där han öser i välsignelserna och där de stannar. Gud utvalde Israel för att vara en kanal som för välsignelserna vidare ut till alla folk över hela jorden. Jesaja 43:21. Det folk Gud hade format åt sig skulle förkunna hans lov. De skulle visa vem Gud är. Han är inte som någon annan Gud. Han är inte som era gudar. Han är den allsmäktige. Han är skaparen. Han är den som ingår förbund med sitt folk och som bär dem på örnvingar. Och när Jesus säger: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, så är det ingenting nytt han säger. Det ligger helt i linje med vad Gud har sagt till sitt folk hela tiden. Och de skulle inte bara vara ett rike av präster. De skulle vara ett heligt folk. Det betyder att de skulle vara avskilda. De skulle inte blandas med de andra folken. De skulle vara tydligt distinkta. Det skulle vara tydligt att de representerade en annan gud än folkens alla gudar. De andra folken skulle kunna lägga märke till dem och säga: vilken gud de har. Vilken gud som kämpar för dem. Vilken gud som bär dem. Det liknar ingenting av våra gudar som kräver och kräver och kräver av oss. Så var tanken. Men allt eftersom åren gick förföll Israel från sin höga kallelse till att bli allt mer självupptagna. Istället för att vara ett rike av präster så fylldes de, verkade som, av stolthet och högmod. De såg ner på andra folk och föraktade dem. Och vid Jesu tid så hade den här situationen blivit helt absurd. De ville som sagt inte ens låta en hednings skugga falla på dem. För de var Guds utvalda, inga andra. Och de hade det var en vanlig föreställning att Gud hade skapat de andra folken för att vara bränsle i den eviga helvetes elden. Okej, vi är utvalda, du finns för att brinna. Det var inte tillåtet för en judisk barnmorska att hjälpa en hednisk föderska. Därför att då skulle hon hjälpa en hedning att komma in i världen. Judarna gick långa omvägar för att slippa gå på hednisk mark. Särskilt den samariska marken. Samarierna var ett blandfolk sedan länge tillbaka. Israel hade blandats där med andra folk. Och judarna ville inte ha hedniskt damm ens på sina fötter. Så när de behövde gå på hednisk mark och kom in i Israel så skakade de dammet liksom föraktfullt av sina fötter. Därför att man ska inte ta med sig den hedniska jorden in i Israel. Om en judisk man gifte sig med en hednisk kvinna så höll man begravning för honom. Eftersom beröringen med en hedning likställdes med döden. Du ser hur föraktfullt det var. Du ser hur sprickan var liksom enorm. Och du ser, här kan vi också förstå, vi ska inte fördjupa oss i det, men vi kan förstå någonting av hur provocerande och kraftfullt det var när Jesus Kristus gick genom Samarien. Och hur han satte sig ner, pratade, samtalade med samariska kvinnor. Han helade romare. Han liksom gick på tvärs mot allt det här föraktet som fanns så djupt ingrott i det judiska medvetandet. Men judarnas förakt mot hedningarna, det var besvarat. Det var ömsesidigt. Hedningarna betraktade judarna som mänsklighetens fiender. Och det vet ni, det är någonting som har återkommit genom hela historien fram till andra världskriget. Nazisterna och även efter det mänsklighetens fiender. De förföljde judarna, de dödade dem i mängder. Och vi ser anspelningar till och med i Bibeln på att ordet jude användes som ett skällsord. Vi ser till exempel i Apostlagärningarna 16 när Paulus och Silas kom till Filippi och det började hända grejer. Paulus driver ut en demon och upprörde människor och så anklagades de för att skapa oro i staden för att de var judar. Och grekerna, de var så stolta över sin grekiska kultur så att de ansåg att allt som inte var grekiskt, det var barbariskt. Den romerske statsmannen Cicero, han skrev så här: som grekerna säger, hela mänskligheten kan delas upp i två klasser, greker och barbarer. Och en annan romersk författare skrev att grekerna förde ett evigt krig utan vapenvila mot alla andra folk som de ansåg vara barbarer. Så här har vi en sorts historisk situation. Och vad kan då vi lära oss av det här? Ja, vänner, vi är inte bättre. Samma potential till ondska finns i oss. Samma tendens till högmod finns också i oss. Israel hade fått någonting fantastiskt. De hade fått ett obeskrivligt privilegium att få vara Gud, den allsmäktiges dyrbara egendom. De hade fått Guds lag. Det här var någonting gott. Det var någonting underbart. De hade fått uppdraget att vara ett ljus för hela världen. Men allt det goda de hade fått av nåd, bara av nåd, blev en orsak till högmod. Och här finns en princip som också är verksam inom oss. Att ju mer gåvor du har fått, desto större är risken för högmod. Att du börjar tänka någonstans att du är bättre och du börjar se ner på andra. Och högmod leder alltid till fiendskap. Du börjar tro att du har fått gåvor för att du har förtjänat dem. Att du till och med är dina gåvor som du har fått av nåd. De här gåvorna som du har var avsedda att användas till välsignelse. Till att bygga upp andra. Men i ditt högmod så har du börjat tro att det är faktiskt du som har gjort dig själv så här bra som du är. Och istället för att vara till andras välsignelse så blir det en orsak till främlingskap och fiendskap. Förakt. Det här kan hända oss. Och jag vågar påstå att i olika omfattning så är det verksamt i oss här och nu. Vi är inte bättre än så. Och vi kommer senare i Efesierbrevet att också se att vi som Guds folk ska vara annorlunda. Precis som judarna skulle vara annorlunda. Vi ska vandra i ljuset. Vi ska vandra i vishet. Vi ska låta våra ord vara helt annorlunda mot andras ord. Och våra liv ska vara helt annorlunda. Och det finns en stor risk att också så kallade kristna församlingar, så det här är inte bara någonting som fungerar på individnivå, nu pratar vi om en kollektiv nivå. Det finns en stor risk att också kristna församlingar faller från sin höga kallelse och blir en karikatyr av vad de borde vara, vad de är kallade att vara. Låt oss titta i texten igen. Vers 11. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna. Med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. Så att kallas oomskurna, det var så ett skällsord som judarna hade för hedningarna. Ni kommer ihåg David till exempel, han ska kämpa mot Goliat. Goliat står och smädar Israels armé. Och David, full av tro, säger liksom, vem är denna oomskurne filister som smädar Israels armé? Puh! Denna oomskurne. Och i motsats så var de naturligtvis de omskurna. Vi är Guds utvalda. Men här säger Paulus, ni, alltså ni hedningarna, ni kallar er som omskurna av de som kallar sig omskurna. Men de är bara omskurna av människohand. Vad menar han med det? Vi kan läsa Romarbrevet, slå upp den. Romarbrevet 2:28. Romarbrevet 2:28, en belysande text på sidan 1672. Säger, jude är man ju inte till det yttre. Inte heller är omskärelsen som något som görs. Förlåt, jag tar om det. Jag läser helt fel. Jude är man ju inte till det yttre. Inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre och hjärtat. Att omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Så han säger här i Efesierbrevet att när han säger så att de är omskurna av människohand, så säger han de är inga riktiga judar. De är fake. Det är bara ett yttre skal. Det finns ingen verklighet bakom det. Och vänner, detsamma gäller kristna församlingar, somliga kristna församlingar idag. De bär liksom de yttre tecknen, men de har inte den inre verkligheten. Hur känner man igen en sann församling? Ja, man får passa sig för att vara högmodig, men man får samtidigt bedöma frukten. Bibeln säger att vi ska göra det. Håller församlingen fast vid den tro som en gång har anförtrotts dem? Den tro som vi har fått ifrån apostlarna och profeterna. Älskar de att höra evangeliet förkunnas om hur Kristus utger sig i syndares ställe? Eller blandar man ut sig med världens principer? Kriterium nummer 2. Så det första är liksom Guds ord. Förkunnas Guds ord rätt? Och kriterium nummer 2, förvaltar man dopet och nattvarden på ett rätt sätt? Och nu finns det förstås olika uppfattningar om huruvida man ska döpa spädbarn eller inte. Och det finns inte tid att fördjupa sig i det här och nu. Däremot är nattvarden mycket mer intressant, tänker jag, i det här sammanhanget. För Bibeln är glasklar på att nattvarden ska inte tas på ett ovärdigt sätt. Om den tas på ett ovärdigt sätt så äter man och dricker en dom över sig. Det är en förbundsmåltid för kristna som i måltiden på nytt bekräftar varandra som kristna och som medlemmar i Kristi kropp. Det finns många fler innebörder än så. Nattvarden är full av innebörder, men det är inte mindre än så. Och det leder till en följdfråga som reformatorerna var så tydliga med, nämligen denna: i anslutning till nattvarden, bedriver församlingen en biblisk församlingsdisciplin? Om någon i församlingen lever i synd, får det några konsekvenser? Kommer någon att söka upp den personen och vädja till den att omvända sig? Om man inte omvänder sig, kommer man att söka upp honom på nytt och vädja att omvända sig? Om man inte omvänder sig då heller, kommer man att ställa honom inför församlingen? Om man inte omvänder sig då, kommer man att ställa honom utanför församlingens gemenskap? Det här finns ju med i, det här är ingenting jag hittar på. Det finns med i, vad heter det? Allt sedan reformationens, i varenda katekes, i varenda trosbekännelse. Det här är liksom allmän gods. Det är helt okontroversiellt. Det enda bibliska gensvaret på evangeliet är att omvända sig och tro. Om du inte är intresserad av att omvända dig från din synd, hur kan du veta att du är kristen? Det här är frågor som varje församling måste brottas med. Om dessa frågor inte är levande i en församling, om Bibeln inte undervisas, så skulle hela den reformerade traditionen säga: det är en församling som är fejk. Den bär kanske yttre attribut, men den har inte det inre livet. Det är liksom gjort av människohand. Så, hur kan vi sammanfatta det här? Paulus beskriver en situation som präglas av ömsesidigt förakt. Där en grupp, judarna, kallar en annan grupp, hedningarna, för någonting nedsättande, när judarna till och med själva var tomma på innehåll. De har inte den inre verkligheten. Deras många gåvor hade gjort dem högmodiga och föraktfulla. Och vi, vänner, vi löper samma risk. Vi har samma kallelse att vara ett ljus för folken. Snarare vara en kanal för Guds välsignelse till de andra än att låta Guds välsignelse stanna kvar här. Vi har fått många gåvor, så låt oss tjäna varandra i ödmjukhet och låt oss sätta andra högre än oss själva. Det här var den längsta punkten. Vi går vidare till den andra punkten som handlar om hedningarnas andliga främlingskap. Och vi läser i vers 12. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Vilken vers. Vilken tragisk vers. Den beskriver hedningarnas tillstånd alltså innan evangeliet förkunnades för dem. Och det påminner lite grann om de tre första verserna i Efesierbrevet 2. Där Paulus beskriver hela mänsklighetens tillstånd som andligt döda. Här ger han alltså fem aspekter av hur de var andliga främlingar. Hur de var avskurna från Gud. För det första, de var utan Kristus. Utan Kristus. Och det här får ju fungera som någon sorts rubrik, eftersom allt det andra hänger på just det här med Kristus. De hade ingen frälsare. De var utlämnade att leva för sig själva, vilket också var vad de ville. De var Guds fiender. De ville inte ha med Gud att göra. De ville vara sina egna herrar, sina egna frälsare. Och så säger ju Petrus, ni vet, i Apostlagärningarna 4:12. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Så utan Kristus, för andra, utan medborgarskap i Israel, alltså utan medborgarskap i Guds rike. De hade ingen gemenskap, de hade inget sammanhang, de hade ingen att underordna sig, de hade ingen att välsigna, de hade ingen som kunde hjälpa dem att växa. De var liksom till synes slumpmässigt utkastade i ett förvirrande och hotfullt kosmos, utan mening och utan mål. De kunde inte se fram emot ett himmelskt medborgarskap. De gick en mörk och skrämmande död till mötes. Först lever jag och sen vet jag inte. Går in i mörker. För det tredje, de hade ingen del i Guds förbund och alla de löften som det innebar. Gud har alltid förhållit sig till sitt folk genom förbund. Det gav dem identitet och det gav dem tillhörighet. Gud hade lovat att välsigna dem, att låta dem blomstra, att föröka dem. Han hade lovat dem ett rike, han hade lovat att friköpa dem. Han hade gett dem evigt liv inför hans ansikte. Genom förbundet. Men hedningarna hade ingen del i det. De var avskurna. Det leder oss till den fjärde aspekten. De hade ingenting att hoppas på. Utan Kristus, utan medborgarskap, utan identitet, mening, tillhörighet, utan Guds förbund och dess löften. Det är naturligtvis en hopplös situation. Hopplös. Alltså, vänner, det bibliska hoppet. När Bibeln talar om hopp så handlar det inte om någonting som jag inte riktigt tror, utan jag hoppas. Det är liksom inte ett vagt, svagt ord. Det är, när Bibeln talar om hopp, så är det en livsförvandlande visshet. En visshet som, om någonting som kommer, som jag ännu inte har sett, men som förändrar mitt sätt att förhålla mig till det jag ser här och nu. Jag brukar föreställa mig en soldat. Det är, man har sett massa gamla krigsfilmer. Jag brukar föreställa mig en soldat som står på ett slagfält, ni vet, med svärd och spjut. Och soldaten kämpar för livet och hans sida är på väg att förlora. De är omringade och hans kamrater liksom faller till höger och vänster. Och det är bara en fråga om kanske minuter innan de är helt utplånade. Situationen är desperat. Men så hör denna soldat en trumpetsignal. Och han vet exakt vad det betyder. Han vet att inom några sekunder så kommer han se förstärkningarna komma över krönet. Inom några minuter så kommer hela slaget att vändas. Det är en visshet som får honom att förhålla sig annorlunda till den situation som han står i just nu. Han får hopp i biblisk mening. Han vet vad som ska hända. Det har inte hänt än, men han vet att det ska hända. Men det sporrar honom att se annorlunda på allting. Och som kristna har vi ett sånt hopp. Vi vet vad som ska hända. Vi är helt säkra på det. Och därför kan vi förhålla oss annorlunda till alla de omständigheter som vi står i här och nu. Men hedningarna hade inget sånt hopp. De hade ingen trumpetsignal. De kunde bara stå och se folk falla till höger och vänster och kämpa för sina liv i några minuter till. Och sen skulle mörkret komma. Utan hopp. Och för det femte säger Paulus att de var utan Gud. Och bokstavligt översatt, alltså det står i grekiska att de är atheoi, de är ateister. De är utan Gud. Det betyder inte att de inte trodde på någon gud. Det betyder att de inte trodde på den sanna guden. De tillbad träbitar De tillbad statyer. De tillbad fruktbarhetsgudinnor. Sexualitetens gud. Köpmännens gud. Krigets gud. Vinets gud. Glädjens gud. Och så vidare. Ni vet, allt sånt som också vi i vårt samhälle bygger våra liv på. Vi är inte annorlunda. Vi gör samma sak. Det är bara att vi inte har några bilder här i Sverige. De byggde sina liv på saker som skulle rinna som sand mellan fingrarna. Utan Kristus, utan medborgarskap, utan förbund, utan mening, tillhörighet, identitet, utan hopp och utan Gud. Det är en bild som dels tror jag vi får låta väcka tacksamhet för den som har Kristus. För den som Gud har fött på nytt, gett nytt liv och gett alla dessa rikedomar. Men det är naturligtvis också en bild som stämmer till eftertanke för den som inte har Kristus. För den som inte är säker på att man är kristen. Om du hör detta och inte är helt säker på att du är kristen, så vill jag vädja till dig från djupet av mitt hjärta. Fundera över din situation. Våra dagar är som gräset. Vinden drar fram och sen är de borta. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet. Så släpp allt det som du håller i så hårt. Och vänd om och tro på Herren Jesus Kristus. Som gav sitt liv i syndares ställe. Så, nu har vi sett någonting av det förakt som präglade relationen mellan judar och hedningar på Jesu tid. Och jag har försökt att visa hur också vi riskerar att i högmod omvandla våra goda gåvor till främlingskap och fiendskap. Och vi har funderat lite grann på vad det innebär att Paulus talar om att de här judarna bara var omskurna av människohand. Att de saknade den inre verkligheten. Och sen har vi tittat lite grann på hedningarnas andliga främlingskap. Och det har varit ganska dystert. Det är en tung text. Så nu skulle jag vilja tjuvkika lite på nästa veckas text. Och säga någonting om hur korset gör slut på allt vårt högmod. Okej, orkar du? Några minuter till? Kanske 10? Sätt dig till rätta. Vi läser vers 13. Men nu, hör du vändningen här? Jag måste betona den mer nästa vecka. Men den är underbar. Men, det är ännu sånt där men som vänder på allting. Ett men som är liksom hela evangeliet inkokat i en enda proposition. Men, så var det tidigare. Men nu händer någonting nytt. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Paulus stannar ju inte i de dåliga nyheterna i vers 11 och 12. Han fortsätter och visar hur det kommer sig att dessa två som tidigare var fiender och främlingar faktiskt kunde fogas samman. Och han kunde kalla dem en enda människa. Och det har skett genom Jesu Kristi blod. Det finns en intressant text i Galaterbrevet i slutet. Jag får liksom hålla mig från att säga för mycket om den här. För vi ska ta det nästa vecka. Men vi kan titta på en parallell text. Sista kapitlet i Galaterbrevet. Det är bara två sidor framåt eller bakåt. Eller hur man nu ser på det. Galaterbrevet är före Efesierbrevet. 6 och 14. Galaterbrevet 6 och 14. För min del, säger Paulus, för min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det viktiga är att vara en ny skapelse. Amen. Det här behöver man knappt säga. Det är ju fantastiskt. Det har ingen betydelse. Det viktiga är att du är en ny skapelse. Han säger att han aldrig vill berömma sig om något annat än Jesu Kristi kors. Paulus tycks mena att korset tar bort alla former av högmod. Att man tar sig själv på för stort allvar. Och att man ser ner på andra för att de inte når upp till samma nivå som man själv. Korset gör slut på det. Det är så korset skapar frid. Korset visar djupet av din synd. Det visar vem du är. Alltså vem du än är och vad du än är tror att du har åstadkommit, så skulle du aldrig ha kunnat frälsa dig själv. Det är förolämpande hur hjälplös och hur hopplös du är i dig själv. Korset säger att Jesus Kristus, Guds enfödde son, behövde ge sitt eget liv för att du skulle kunna få leva. Det fanns inget annat sätt. Du har havererat ditt liv till en sådan grad att Guds son behövde dö. Du är så bankrutt, så hopplös och så hjälplös i dig själv. Du har misslyckats så fundamentalt som make, maka, som förälder, som barn, som syskon, som son, som dotter. Du har misslyckats med att bevisa ditt värde genom att förtjäna din frälsning. Du är så illa ute att du måste jämställas med en andlig tiggare. Du har ingenting. Du har inte ens kapacitet att hitta ett arbete för att förtjäna ditt uppehälle. Du är helt beroende av hjälp utifrån. Det säger korset till dig. Korset säger att om det vore upp till dig, då skulle det inte finnas någon gemenskap. Det skulle inte finnas någon församling. Det skulle inte finnas någonting andligt uppbyggligt överhuvudtaget, eftersom du var andligt död i dina överträdelser och synder. Så illa ställt är det. Om du förstår vad korset handlar om, så kommer du se att du inte har förtjänat någon plats i Guds församling. Du har inte förtjänat några goda gåvor överhuvudtaget. Det du har fått, har du fått av nåd. Du har fått det för att Gud är oändligt god och kärleksfull. Det enda du kan berömma dig av och jag är vår Herre Jesu Kristi kors. Inget annat. Om du absolut måste kritisera andra, om du absolut måste misstänka andra, se ner på andra, då kan du inte ha förstått korset. Vad har du som du inte har fått som gåva? Du är den du är på grund av Guds nåd och ingenting annat. Varför skulle du kritisera någon annan som inte är lika bra som du? Om du har svårt att komma överens med en annan kristen. Vänner, jag säger du, men jag inkluderar mig själv i detta du. Men jag säger du för att det ska kännas mer utlämnande. Så du och jag, men du. Nu pratar vi om dig. Och jag har pratat... Ja, ni fattar poängen. Om du har svårt att komma överens med en annan kristen, så kan jag nästan garantera dig att det beror på att du känner dig överlägsen. Han som du inte kommer överens med lever inte upp till din standard. Men då glömmer du korset. Det enda du kan berömma dig av är vår Herre Jesu Kristi kors. Om du däremot ser att allt det goda du har du fått av Jesu på grund av Kristi nåd, Kristi kors, så kommer du aldrig att tröttna på att höra om det. Du kommer att komma till gudstjänsten söndag efter söndag ropandes i ditt hjärta liksom: ge mig korset, ge mig evangeliet, påminn mig igen om varför jag har allt det jag har. Du kan inte få nog att höra om att Kristus har gett sitt eget liv för syndare, för sådana som dig. För det är din berättelse. Han har gjort det för dig. Varje gudstjänst, varje tillfälle att höra evangeliet blir liksom ett andningshål i ditt liv. För allt är på grund av honom. Och då kan du inte känna dig överlägsen någon annan. Då är det inte svårt att hålla andra högre än dig själv. Korset visar nämligen inte bara att du är en syndare som Kristus måste ge sitt liv för. Det visar också att han var villig att göra det. Det visar Guds oerhörda, oändliga kärlek till människor som var hans fiender. Och du får ikläda dig Jesu Kristi rättfärdighet och du får bli föremål för Guds överflödande kärlek, samma kärlek som han älskar sin enfödde son med. Och det innebär, det här är det sista jag ska säga, det innebär att vi inte behöver relatera till varandra utifrån en tomhet som kräver saker av varandra. Vi behöver inte törsta efter bekräftelse eller att leva upp till någon särskild standard. Vi relaterar till varandra utifrån en fullhet. Ingen av oss har gjort oss förtjänta att vara del i Guds församling. Vi är här på grund av Guds nåd. När vi älskar varandra så älskar vi för att vi har blivit älskade först. Det kommer ur ett överflöd. Jag ger vidare någonting som jag har fått som en gåva. Så, jag stannar här. Min bön är att detta skulle få präntas in ännu mer i ditt och mitt hjärta. Att Kristi kors gör slut på allt högmod. Det gör slut på allt som är mitt. Vi kan säga med Paulus, jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Vänner, allt jag kan berömma mig av finns i honom. Det är det liv, det är den identitet som består. Låt oss be tillsammans. Evige Fader, vi prisar dig för att du har gjort de två till ett. Vi prisar dig för att du har dödat fiendskapen i den här församlingen. Och för att du har rest upp en församling på den här platsen, i den här tiden. Inte för sin egen skull, utan för att betjäna den stad vi är satta i, det land vi är satta i. Vi ber om andens kraft att vara trofasta. Detta underbara höga uppdrag. Himmelske Fader, led oss enligt din vilja. Ge oss vishet och urskiljning att navigera klokt. Och Fader, håll oss nära Jesu Kristi kors. Pränta in på våra hjärtan korset som gör slut på allt högmod. Låt det ske i andens kraft. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Och jag vill också be för dem som finns här eller som har hört predikan på olika vis. Som inte är säkra på att de är dina barn. Himmelske Fader, vi ber att du talar liv. Att du uppväcker de som är andligt döda. Så att de kan få stå upp och i sitt hjärta ropa: Abba, Fader, gör ditt livsförvandlande verk. Jag ber i Jesu Kristi namn. Amen.